Ja, hörni, jag tror att vi börjar lite grann i alla fall. Varmt välkommen till detta seminarium. Det är väldigt roligt att Alexandra Borg har kommit hit. Det är också ett litet sorgligt seminarium, vilket inte beror på Alexandra, utan det är faktiskt sista seminariet på Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek i de här lokalerna. Ni kanske redan har märkt det när ni har försökt ta in er. Det var stängt. Det var inte heller riktigt planerat så, men nu blev det så. Alexandra, du får ungefär 40-45 minuter för att presentera din bok. Och sen så har vi tid för frågor och diskussion. Jättekul att du ville komma.
Ja, tack för att ni kommer hit på en sån fantastisk strålande dag och trots arbetet, jag får säga, men väljer att komma på ett lunchseminarium, och jag ska säga att det är hedrande att få hålla det sista seminariet i den här serien då. Och för ungefär ett år sedan så disputerade jag vid Uppsala universitet på den här avhandlingen med titeln En vildmark av sten, och det är Elin Wägners ord om Stockholm nattetid, En vildmark av sten. Hej, välkommen. Jag ska inte berätta om hela min bok idag. Däremot ska jag berätta om två arbetarförfattare, Maria Sandel och Martin Bock, vilka också ger staden en röst i den här tiden.
Men Hass, vad du stökar.
Det var alltså ungefär ett år sedan jag disputerade på den här avhandlingen. Sedan ett mars ungefär i år så sitter jag på Albert Bonniers förlag och arbetar som flexitforskare och tittar på bokens ställning i den postdigitala samtiden, kan man säga. Men nu till min avhandling då. Det här är omslaget. Jag kan tyvärr inte skicka runt den här boken. Jag borde haft med mig några exemplar till försäljning, men boken finns att köpa på både Libris och Bokus, och även på Stockholms stadsmuseum. Det är korsningen Regeringsgatan och David Bagers gata alldeles här runt hörnet då. Och som man kan se så är det en liten flicka som står och tittar på stadslivet. Och det är öppna fönster och det är en kvinna som går med en korg. Och det är en vagn som står lite längre bort, man kan se. Och jag tycker att den här bilden är ganska talande för min avhandling i stort. För att den dels faktiskt tar upp just barnets perspektiv också och kvinnans perspektiv. Men också de här öppna fönstren. Den tittar på familjelivet i staden vid den här tiden. Jag har alltså skrivit en avhandling om hur Stockholm skildras i litteraturen några år kring förra sekelskiftet. Och det är resultatet av en forskaravhandling som presenteras i den här boken. Jag arbetade i 4 år och jag var intresserad av att komma förbi de här flanörförfattarna. Inte bara titta på Hjalmar Söderberg och Strindberg, för det har man gjort så mycket tidigare. Då man tittar på de borgerliga författarnas Stockholmsskildringar. Flanörens Stockholmsskildring. Jag ville se på andra författare, hur andra författare vid samma tidpunkt faktiskt skildrat staden och gett staden en röst. Stockholm är en väldigt fascinerande stad i förra sekelskiftet. Det sker en total ombyggnation, kan man säga, av Stockholm. Det byggs och rivs som aldrig förr. Och detta sätter förstås sitt avtryck i litteraturen. Stockholms ombyggnation blev en utgångspunkt för mig. Jag var tvungen att titta, hur såg ombyggnationen ut? Var ägde den rum? Hur skedde den? Vilka var det som liksom bidrog till ombyggnationen? Och man kan se då, alltså det blev ett studieobjekt i egen rätt för mig. Och man kan se då att det började någon gång kring 1865 med Albert Lindhagen, som la fram en plan om att bygga om stora delar av Stockholms stad. Han ville nivellera malmarna, som det hette, alltså plana ut malmarna och bygga om Stockholm efter parisiskt mönster, anlägga ett rutsystem. Så att detta tar bort det här medeltida systemet. Och det gjorde han väl också på sikt, men den här stadsplanen förskräckte stadsfullmäktige och byggnadsplanerna kunde inte riktigt komma igång förrän ganska sent. Så ungefär på 1880-talet så börjar de här planerna komma igång. Nu är det någon som vill komma in här. Och det tar sin lilla tid. Men sakta men säkert så ser man hur staden förändras. Och det är ju, jag har gått igenom en ganska stor mängd material. Och det är intressant att se hur den här förändringen sker gradvis under de här 20-25 åren. Att det nya och det gamla lever bredvid varandra. De små byggnaderna liksom gradvis byts ut mot höga stenbyggnader. Den här förändringen i litteraturen. Förändringen som sker i staden, den syns också i litteraturen. Den avtecknar sig i litteraturen. Och den är då, menar jag, knuten till en historisk situation. Som också sker ute i Europa. Det är en urban revolution. Det är rumsliga och sociala förändringar. Mellan åren 880 till 1910 så stiger antalet invånare i Stockholm från 176 000 till 350 000. Och det är en enorm befolkningsökning. Det är den största befolkningstillväxten i Stockholms historia. Och jag tror att det är svårt för oss egentligen att tänka oss in i hur stora de här och drastiska förändringarna måste vara för människor som var vana vid en liksom småstadsbebyggelse nästan. Så att plötsligt få elektricitet, få avlopp, få liksom moderna egentligen kommunikationsmedel och få kanske till och med telefonnät. Här ser vi Johannes kyrka. Och här är en buss. Och då liksom fortfarande ett stall kvar här då, med hästar. Och liksom en man med trävagn här som sitter och väntar. Den här bilen är från 1905 tror jag. Så det är väldigt spännande att se rent liksom visuellt här också. Men även att se det litterärt i böcker. Och att den här förändringen, den gestaltas av alla författare egentligen ur det litterära fältet. Inte bara av Hjalmar Söderberg utan även arbetarförfattare eller kvinnoförfattare. Så att, och det är det jag vill att fånga i min bok då. Här ser vi bild på några män som lägger ner avlopp. Och då står liksom byggherren här i mitten. Så ser man. Det är Sigfrid Siverts, en flanör som kom ut 1914. Så handlar det mycket om några som ska köpa upp mark i Stockholms, ja, i Södermalm ungefär då. Och då går de runt och liksom diskuterar så här, ja, vad ska vi lägga för det här? Och ja, om några år så kommer det, värdet ha stigit en hel del. Men hos Martin Kopp på andra sidan beskriver han arbetarna som faktiskt bygger den här nya staden. Så det är ett annat perspektiv som ges. Så det är roligt att läsa böckerna bredvid varandra för det är en mycket bredare kontext. Stockholms omvandlingssyns i litteraturen har skrivit här. Utkant, berättelser från bakgatan av Adolf Nygren. Och det är mycket de här kala brandväggarna. Vi har också tittat en hel del i tidskrifter vid den här tiden. Det fanns ju en rad så här, Huvudstadsbladet, Figaro fanns, eller Figaro, efter då parisisk modell, en boulevardtidning. Som ganska tydligt hade en publik som var lite, ja, övre medelklass. Men där fanns det också så här stående kolumner med Stockholms ögonblick eller Stockholmsbilder. Så storstaden var ett motiv eller ett tema som flitigt debatterades under de här åren. Det blev en huvudperson eller en aktör i egen rätt. Och det är så intressant att se att man faktiskt får en långvarig diskussion om hur fula de här brandväggarna är. Det ser man i flera tidskrifter att det går en diskussion. Vad ska man göra med brandväggarna? Någon föreslår att men vi kan ju ha reklam på dem, då blir de mindre skrymmande. Någon annan föreslår att vi kan ju ha konst på dem, då livar det upp stadsrummet. Men just att den här ombyggnationen, den ställer till med problem som man inte kunnat föreställa sig. Som sagt, nu är jag ju lite i näringslivet i och med att jag jobbar som forskare på Albert Bonniers förlag. Så jag skulle få skämmas för de här ganska fula, dåliga slidesen jag har. Men ja, ni får ursäkta att de är så dåligt upplästa, men de illustrerar i alla fall mitt resonemang. Det var ju Albert Lindhagens plan kom ju att realiseras. Även ifall man inte byggde om Gamla stan, den undantogs ju av byggnadsplanen. Visserligen inte av någon slags här pietet för den medeltida kärnan, utan för att det helt enkelt blev för dyrt att bygga om Gamla stan. Därför så men runt omkring Stockholm så fanns det fortfarande kvar en liksom slumbebyggelse och kåkstäder. Och Kungsholmen var fortfarande ganska förslummat. Vill du ställa en fråga? Nej, vid den här tiden. Och här ser vi fabriksbebyggelse på Kungsholmen. Och det är också där Maria Sandels berättelse mestadels tilldrar sig. Här är ingen makadam eller asfaltbeläggning, utan en ganska lerig gata då. Den här urbana litteraturen som jag lyfter fram i min avhandling, den bjuder på nya motivkretsar som jag skriver. Till skillnad då från flanörlitteraturen så har de här kvinnolitteraturen, eller chicklit, alltså efter engelskans chic som betyder tjej och litteratur, den introducerar nya ämnen i litteraturen som inte tidigare hade funnits. Samma sak gäller ju egentligen för arbetarlitteraturen. Maria Sandel, Martin Kopp, Gustav Hedenvind, Eriksson och så vidare. Att man beskriver liksom arbetarnas vardagsliv, vardagsmiljö. Det var ju ämnen och teman som inte tidigare tagits upp. Kontorskans liksom, vardagsliv. Något romantiserat kan man ju säga. Här sitter någon och en kontorist och väntar på, liksom, på sitt jobb med parfymreklam och liksom högklackade skor och telefon. Och det är samma här då. Här kan jag liksom nästan tycka att det är lite motsvarighet till flanören med promenadkäpp och liksom ute framför slottet här och någon bil. De här böckerna är från 1915, så det är ändå förvånansvärt liksom moderna i sitt anslag, om man tänker. Och de här har ett väldigt så här feministiskt budskap. Det är, alla kvinnor i böckerna är liksom ensamstående, de jobbar, de är självständiga, de självförsörjande och så vidare. Skorstenar och brandväggar. Jag nämnde tidigare att jag tittar mycket i den faktiska diskussion, debatt som förs kring storstaden. Inte den skönlitterära. Alltså debatten förs både på ett liksom konkret faktamässigt plan, men också på ett skönlitterärt plan. Debatten kring Stockholms omvandling. Men den här liksom debatten kring brandväggen till exempel, den ser man också för sig i litteraturen då. Man ser till exempel om man hittar mycket diskussion om de nakna brandväggarna som finns. Man ser också paratextuellt liksom att en hel del omslag har en naken brandvägg på framsidan där. Det stora kontoret. Det är också intressant att man väljer liksom att beskriva handlingen så som handlingen tilldrar sig på ett kontor. Det blir som en sluten enhet. Istället för att beskriva handlingen på ett lantgods, som också är en slags sluten enhet med liksom pikan och liksom adelssonen och hästsköten och så vidare, så flyttar man handlingen in till en kontor istället. Även där finns ju hierarkier. Även där finns liksom sociala mekanismer. Så den spatiala enheten blir kontoret istället för liksom herrgården istället. Så själva berättartekniken finns liksom kvar. Men när man flyttar över den till en urban miljö så är det liksom den spatiala formen förändras lite. Entiteten förändras. Henning Berger är ju en väldigt speciell författare som brukar räknas till flanörförfattarna. Han hade en arbetarbakgrund egentligen, men han var en bestsellerförfattare. Så han umgicks i de lite finare litterära kretsarna kan man säga. Och klädde sig fint, hade promenadköp med silver, liksom, krycka och så vidare. Flyttade så småningom till Danmark. Men även ifall han var en av de bäst säljande författarna kring förra sekelskiftet, så är han idag relativt bortglömd. Berger skrev i alla fall en trilogi som heter Drömlandet. Och den första boken i serien heter också Drömlandet. Det handlar om den ynglingen Helge som växer upp i Stockholm och liksom får ta del av liksom Stockholms utveckling och vara. Hans uppväxt blir liksom, ska man säga, parallell med förändringarna som sker i staden då. Och nästan samtliga omslag i serien, det är tre stycken, är stadsexteriörer. Precis. Maria Sandel då. Det här är Maria Sandels debut, Vid svältgränsen och andra berättelser. Det är en novellsamling som utkom 1908 på Hugo Gebers förlag. Maria Sandel föddes 1870 och dog 1907. Sandel föddes på Palmetagatan i Stockholm och kom senare att driva ett mjölkmagasin där med sin mamma. Hennes pappa har varit mer eller mindre frånvarande under hennes uppväxt. Och Sandel har också tagit hand om sin mamma under långa perioder, för mamman var väldigt sjuklig. Och det finns egentligen ingen riktig biografi över Sandel, men Sandel har också varit ganska sjuklig och hon hade haft hörselproblem och synproblem. Icke desto mindre så är hon författaren till 2 novellsamlingar och 4 romaner. Som 17-åring emigrerar Sandel till USA, men hon kommer hem efter 2 år. Med tiden så behärskar hon också tyska, franska och engelska. Hon ska även ha gjort flera översättningar. Det finns några brev som hon har skrivit till sin redaktör Cecilia Milov. Där Milov tackar henne för en utmärkt översättning av Arthur Morrisons Tales of Mean Street. Och jag har läst den här Tales of Mean Street och Arthur Morrison beskriver East End, alltså Londons East End, och det är slumkvarteren, Londons slumkvarter. Och man ser att Sandel har hämtat väldigt mycket inspiration från de här skildringarna. För att det är liksom samma berättargrepp och den här överdrivna liksom exotismen, kanske man kan säga.
Vad heter han, sorry?
Arthur Morrison, med 2 R och 2 S tror jag det är. Det finns en mycket spännande novellsamling, eller en mycket spännande novell i den här samlingen, som heter Min gata. Och det är framförallt den jag kommer att tänka på när jag läser Morrisons Tales of Mean Street. Min gata börjar med att en fabriksarbeterska går hem från arbetet och hon kommer gående. Så den börjar så här in medias res. Den börjar liksom i nuet. Och den här flickan då, eller kvinnan, hon ska gå hem till sin dödssjuke bror som ligger då i princip döende. Det som är spännande med den här novellen, som är då publicerad 1908, men enligt Tilde Maria Forselius som är Sandelforskare så är den tryckt 1904. Det som är spännande med den här, det är att den ständigt byter perspektiv. Så vi får ta del av en rad olika liksom aktörers synvinklar eller perspektiv. Det som också är spännande med den, det är att den följer promenadens struktur. Den börjar och slutar alltså med att den här kvinnan går och sen att hon kommer till en dörr och berättelsen slutar. Så att själva berättelsen är en promenad. Sandel har blivit ganska styvmoderligt behandlat, för att använda ett genusfärgat ord. Hon har blivit ganska styvmoderligt behandlad av litteraturhistorikerna. Åke Rundqvists Proletärförfattare innehåller 79 manliga författarskap, men bara 7 kvinnliga, och varav Sandel då är en av dem. Det finns, som jag nämnde, ingen biografi över Sandel. Det finns däremot, hörde jag idag, ett Sandelsällskap nyligen öppnat. Maria Sandel är kanske inte den mest litterärt avancerade proletärförfattaren i Sverige. Däremot är hennes böcker väldigt, alltså de är väldigt intressanta ur många perspektiv, tycker jag. Dels att hon är så snabb på att plocka upp formmässiga experiment. Dels att hon faktiskt är en så utpräglad melodramatiker, att hon för fram sitt budskap, sitt feministiska budskap, på ett melodramatiskt sätt. Hon använder alltså melodramat för sitt litterära syfte, eller för ett litterärt syfte. Maria Sandel skildrar ofta kvinnan, barnet eller den unga flickans perspektiv på storstaden. I Vid Svältgränsen så förekommer flera berättelser där den unga flickan får ge röst åt staden. Det finns ett par episoder som jag tänkte läsa, för de är så himla talande för den. Virveln finns en bok som släppt som kom 1912. Och virveln då syftar ju på liksom det urbana livets fart egentligen. Så tolkar jag det som. Virveln liksom den hastighet som det moderna livet har. Och även den här börjar liksom, upptakten på många av Sandels berättelser börjar ofta väldigt snabbt. Alltså in medias res med en hastighet och med att någon kommer in i ett rum, någon kommer ut på en gata. Det börjar med en förflyttning, med en fart. Och den här, det jag ska läsa nu, det är ganska komprimerat, men den illustrerar ändå väldigt mycket hur huvudpersonens blick och intryck och tanke liksom kopplas samman med personens förflyttning. Och den blir vad jag skulle kalla en slags tankegång. Och som sådan illustrerar den då en förflyttning. Magda Meisel heter huvudpersonen. Och det är en flicka då. Hon har fått jobb på en fabrik. Magda Meisel hade så brått. Visste ej hur fort hon skulle hinna hem för att berätta sin stora nyhet. Hon halvsprang genom gatorna. Hatten vickade över ena örat. Guldbruna hårslingor fladdrade om hennes rosiga, barnsligt runda kinder. Kavajen var uppfläckt. Skobanden smällde mot gatstenarna. Hem, vad mamma skulle bli glad över sin flickas tur. Nära att stupa över en cigarrlåda som, anpassad till dockvagn, drogs in av ett snöre av en liten bakfotatös. Skuttade hon vikt, såg sig intresserat om efter dockekipaget, men motstod impulsen att närmare undersöka det. På lätta fötter skyndade hon vidare i det hon fortsatte sin avbrutna tankegång. Ack vad hon skulle arbeta. Tanken fick Magda att storspringa. Men hon hejdade sig snart. Inte dugde det att galoppera som en barnunge nu när hon hade anställning. Försörjde sig själv. Hon är 14 år den här flickan då. Och dessutom skulle fylla 14 år följande vecka. Hon började gå med avmätta steg. Knyckte på nacken och spände ut bröstet. Ett skyltfönster återgav hennes blick. Hon mönstrade sig behagsjukt innan hon tog varorna i skärskådande. På nytt tog hon i med att halvspringa. Hennes intagande ansikte blossade, flätan var upplösning. Åter var hon blott en liten, hurtig, duktig skolflicka. Fortare. Nu finge hon nog det där blå förklädet som hon så länge haft ett gott öga till. Ett stort förkläde måste hon ha i alla fall. Det skulle klä henne så smärt som hon var. Ja, i eftermiddag köpte nog hennes mamma det åt henne. Och imorgon så skulle hon börja arbeta. Och om lördag hade hon sin första avlöning. Antruten störtade hon in i portgången till huset där hon hade sitt hem. Och det är ju väldigt många rörelseverb i den här passagen. Och de skildrar ju som hennes framfart på samma sätt som hennes som tankars språng och irrfart. Liksom. Jag tycker det är intressant att Sandel är så medveten om att även den fysiska framfarten är parallellställd med den mentala framfarten i den. Så det finns en medvetenhet om en, ja, att rörelsen även är mental, kan man säga. Kvinnans problem med staden, fabriksarbeterskans problem med staden, det är också någonting som tas upp av Sandel. Den här virven till exempel, det handlar mycket om arbetet kring på en chokladfabrik. Sandel är också den första att beskriva storstrejken 1909, och hon gör det då ur ett liksom, kvinnligt perspektiv. Martin Kock har sagts i den första stora arbetarförfattaren, men jag ser tydliga liksom, influenser hos Martin Kock från Maria Sandel. Bland annat den här Min gata som jag berättade om. Maria Sandel beskriver arbetarna som en forsande ström i min gata. Det är en väldig musikalitet i skildringen. Man kan liksom riktigt höra hur arbetarna stegar framåt då, när det är liksom en rytm i berättandet. Hon beskriver deras taktfasta steg och hur arbetarströmmen liksom dundrar fram. Och beskriver dem också som en slags som fors, som forsar ut fabrikernas portar. Och Kock har också inspirerats av det här. Det finns flera passager i Arbetare, en historia om hat, Martin Kocks bok från 1912, som har det här bildspråket. Det är inte bara Kungsholmen Maria Sandel beskriver. Även delar av Östermalm beskrivs. Men det är ofta då eller några av karaktärerna liksom går på upptäcksfärd. Då får man liksom se deras syn på de här liksom finare stadsdelarna. Så det är ganska charmerande små skildringar. Finns polariteter i Sandels skildringar, till exempel gatan och hemmet ställs ofta som kontraster mot varandra. Men också det att jag skriver att i min avhandling att det är en slags transparens mellan gatan och hemmet. Ofta är fönstren öppna. Det var därför jag tyckte den här bilden var så charmerande, just för att det är öppna fönster. Ofta hos Handel så finns det vad man kan prata om ett köksfönstrets perspektiv. Att staden skildras ofta från ett kök. Man kan ofta liksom se vad som händer ute på gatan från köket då. Ni får jättegärna avbryta mig ifall det är något ni inte förstår eller något ni vill ha förklarat. Men bara för att avrunda med Sandel, så det fascinerades av med hennes författarskap, det var den här stora formmedvetenheten som fanns. Min gata, novell i svältgränsen, den finns så på det här, inte projekt Runeberg, men den ligger på nätet, så man kan leta fram den och läsa den digitalt, texten. Det är en ganska kort novell. Jag tror det är 10 sidor ungefär. Men det är Sandels formmedvetenhet. Att hon i den här novellen Min gata också brukar en slags montageestetik. James Joyce med sin Ulysses. Han sägs ju vara den första som introducerar montaget som litterär form. Det handlar om ynglingen, eller mannen Bloom, som går omkring i Dublin under ett dygn. Och liksom upplever staden med alla sina sinnen. På samma sätt är det lite i den här. Det är den här kvinnan då som upplever staden under sin promenad från fabriken till sin dödssjuke bror. Och det är också liksom ett slags montage. Alltså vad händer under den här sträckan hon går? Så formmedvetenheten, montageestetiken, nuet. Hon är som bejakar av nuet. Det är en ny typ av berättargrepp. Att allting skildras i medias res i detta nu. Hon pratar mycket om kvinnors vandring, kvinnors rörelser. Och just det här flaneristiska. Jag har egentligen velat bryta med någon form av flanörparadigm, man säger så. Men det jag tyckte var lite roligt var ändå att jag upptäckte att många av Sandels kvinnor har ett väldigt flaneristiskt sätt att betrakta och upptäcka staden på. Att deras vandringar handlar mycket mer om att se, att betrakta, än att gå liksom rent fysiskt. Jag tyckte också det här med gatan som en narrativ struktur. Att gatan i sig då blir själva berättarstrukturen. Gatupromenaden och arbetarnas plats i staden. Nu kommer vi över till Martin Kock. Här är en ännu sämre, men Guds vackra värld är väl en av hans främsta verk. Det är tvåbandsverk på över 600 sidor vardera då. Martin Kock, född 1882 på Söder i Stockholm. Död 1940. Oerhört uppburen författare. Också idag delvis, kan jag säga, glömd, i alla fall i min generation. Tyvärr, måste jag säga. Jag tror att en anledning till att han kanske är lite glömd är att han är så otroligt tydlig i sitt budskap. Alltså, han sticker inte under stol med sin socialism då. Men av det författare jag jobbade med i min studie, så tycker jag att han är den absolut starkaste rent litterärt. Så jag tycker, ja, jag hade gärna jobbat mer med honom. som sagt, uppvuxen på Söder i Stockholm under ändå ganska borgerliga förhållanden, så saknade han en proletär erfarenhetsbakgrund. Han levde bohemliv i Paris och ville bli konstnär länge. Och det kan man se ganska mycket i hans skildringar. De innehåller mycket färgadjektiv och det är mycket färgord. Han beskriver sina upplevelser med mycket färger. Senare flyttar han till Hedemora. Och hans författarskap är väldigt rikt och innehåller en rad olika typer av, ja, det är noveller, det är liksom dikter, det är essäer och det är djupa romaner av Guds vackra värld stil kan man säga då. Han är också väldigt betydelsefullt. Han är ett väldigt betydelsefullt författare för många svenskar. Holger Alenius säger att nästan alla arbetarförfattare i Sverige står på Martin Kocks axlar. Om Maria Sandel kan betecknas som, eller den tidiga Maria Sandel kan betecknas som melodramatiker, så kan den tidiga Martin Kock betecknas som expressionist tycker jag. Särskilt de böcker jag tar upp, bland annat då Ellen, Arbetare och Guds vackra värld. Och det är rätt anmärkningsvärt att han är expressionist, för det är ingen som framhåller det riktigt med en fas tycker jag. Och expressionismen som konstnärlig riktning har inte riktigt kommit igång vid den här tiden som Martin Kock skriver sina böcker. Det finns några som påpekar det, men mer som i en bisats. Bland annat Gunnar D. Hansson säger det. Men jag tycker att det skulle vara intressant att djupare utforska de här relationerna, för att Martin Kock kompisar, eller hade vänner som var expressionister och arbetade nere i Tyskland vid den här tiden. Men just den här litterära expressionismen som finns. Och jag ska läsa ett smakprov som finns då. Martin Kocks Stockholm är mycket, mycket dystrare än vad Sandels är. Maria Sandels Stockholm, det är liksom smutsiga små barn, lintottar med blåa ögon men liksom solbrända händer med smuts under naglarna. Och så ser det inte riktigt ut hos Martin Kock. Jag brukar ofta säga när jag pratar med folk som inte har ett hum om vad Stockholm i litteraturen är, att det är lite som Blade Runner. Känner ni till den filmen? Ja, det är lite som Blade Runner fast litterärt då. Det här är Ellen från 1911. Och Ellen, det handlar om en fabriksarbeterska som dör i lungsot. Och det sägs ha vissa självbiografiska drag, men det spelar mindre roll. Det är en kärlekshistoria och det handlar väl om den här unge mannen som blir kvar, att han kunde gjort mer, eller om ett förhållande som helt enkelt slutar olyckligt. Och den är indelad i tre delar, och första delen är den här ljuva förälskelsen, andra delen är hennes död och den tredje delen är hans uppgivenhet. Och här är en passage från tredje delen då. Och det är liksom misär och de gatornas kyla och regntunghet. Nu silade det oavänt ner. Segt vatten och våt snö. I lyktskenet glittrade regnet som lysande, rykande töcken. Men mellan de ljusa fläckarna var ett svart, kompakt mörker fyllt av levande, evigt rinnande väta. Över husen såg man dunkelt något smutsbrunt och svartgrått. Det var himlens skyar som tyckte släpa med sig nera hus. Med sig ner mellan hustaken, hela höstens, hela rymdens hopplösa, tröstlösa, jämmerliga armod. De utrampade skorna kändes som formlösa trasor i gatans rinnande snösmuts. Strumporna klibbade fast och gjorde fötterna isigt tunga och våta över fotknölarna. Det var som att vada i fattigdom och ynklighet. Längs trottoarerna stod då karlarna med spett och spadar. De skrapade och makade i den bruna sörjan. De stora, flabbiga snöflingor blinkade till och bubblade bort. Här ser vi då liksom, det är många dynamiska adjektiv. Det är en färgskala som går i brunt, grått och svart. Och det är väldigt alliteration i texten. Segt vatten, levande väta, rykande töcken, glittrande regn, flabbiga snöflingor, skyar som släpar ner, armor och så vidare. Den här Guds vackra värld, för att hoppa lite, den är också väldigt intressant formmässigt. Det handlar också om Frasse, Frans Gyllenhjelm. Och han är en prostituerad man som driver omkring i Stockholm i andra delen mest då. Men den inleds på landet, den börjar på landet, boken. Och de första 100 sidorna skildrar också landet, så det är en landsbygdsskildring. Och det här uppbrottet, alltså från landet till staden, det är väldigt tematiserat i svensk litteratur. Till exempel Kungsgatan i Valo, det är många arbetarskildrare som har sysslat med det ämnet. Men i Guds vackra värld så sker det här brottet väldigt abrupt. Det nästan nämns inte. Det är bara ett väldigt hopp liksom. Jag skriver om det, att det är väldigt intressant varför det inte nämns. Och en tanke jag har är att det är liksom så nytt att man kanske inte riktigt hittat ett språk just för att liksom uttrycka det. Men ja, den har ganska tung retorik när det gäller just skildringen av den här Frasses homosexualitet. Men det är ändå ett spännande grepp att liksom följa den här homosexuella mannens vandringar i ett nattligt Stockholm, tycker jag. Och hur han liksom ser på Stockholm och upplever Stockholm och vilka han träffar och så vidare. Jag ska läsa en till passage från Arbetare. Han är ju väldigt kritisk till urbaniseringen. Jag kan tycka att han föregriper lite den här Tyst vår, Rachel Carsons bok. Alltså att det kommer att förgöra oss. Längst bort står en svart skogssilhuett, och därunder sträcker sig en mörk, blank tystnadens sjö med giftigt vatten. Över skogskanten dyker de vita molnen upp och seglar fram för morgonvind, högt över den ödsliga utkantens ödemark. Högt över stadens ännu värre ödemark av sammangyttrade stenmassor, svarta skorstenar och blänkande tornspiror. Överallt grått och smutsigt strömmar det gyllene solljuset ner från himlen. Men marken är förbannad och ofruktsam. Och här ser vi då liksom stenmassor, gråhet, svarta skorstenar och liksom ett obarmhärtigt solljus. Och det är också ett genomgående motiv och genomgående liksom, ord han använder i sina stadsskildringar. Och särskilt Arbetare är intressant för att Stockholm nämns inte en enda gång i Arbetare. Ändå så förstår man att det är Stockholm man skildrar. Och just det här greppet att på något sätt inte namnge den plats man skildrar, det är ganska genialt, för på något sätt så blir den konflikt man skildrar universell. Den här konflikten kan tilldra sig överallt. Man kan se, det används liksom än idag vissa författare. Eller än idag, det används av författare. Och han kallar det då utkanten. Det är ganska tydligt att det är liksom Kungsholmen som är förebilden då. Man kallar det utkanten, det är liksom utanför staden då. Och den är perifer, både i rumslig och en slags social bemärkelse. Där bor människor som har liksom stötts ut av samhället. Här är allt grått och diffust. Och det finns en passage. Alltså utkanten är också kul, för att både i Guds vackra värld och i Arbetare så benämns den här platsen utkanten. Och den beskrivs hur allting är liksom grått och nästan flyter ihop där. Gatorna är ändlöst långa och atmosfären är outsinligt trist. Det är många gator att gå, långa, långa gator. Och sen allt gråare blir staden ju längre hon gick. Allt fattigare och gråare blir husen. Det ser så utslitet tomma ut som hårdnade jordhögar bara. Så det är liksom, ja, det är inte särskilt. Men det är, ja. Sen så kan jag också tycka att det är lite, liksom, ibland så. Jag hade lite problem ibland när han skildrar liksom Arbetare på ett ganska, inte nedlåtande sätt, men han skriver liksom om Arbetargatan som en kloak. Och det är ju ett bildspråk som är väldigt hämtat från Zola och liksom de här liksom franska författarna då. Och då tänker jag att det kanske är lite det här med förfrämdungseffekt, att man vill liksom väcka reaktion och väcka debatt. Men resultatet blir ändå att man kanske skriver någonting och uttrycker någonting man inte riktigt menar. Jag kan ge ett exempel. Här skriver han då om Arbetargatan, som man kallar det. Det är också liksom ett namn han ger. Det är sommar och arbetargatan blommar. Husen får knoppar av flott som i hettan slår ut till breda smutsfläckar. Gatan mognar i sol och ångar av kvalm och hetta. I alla portar, över alla trottoarer, kräla barnungar. I alla rännstenar, mitt på gatan, springa och rulla och krypa barnungar. Klädda, halvklädda eller betänkligt nära den ursprungliga nakenheten. Omkring dem står en gloria av intorkad smuts och rikande damm. Det är liksom en slags stenöken, en modern variant av Sodom och Gomorra, tycker jag. Ja. Nej, men det är också den här bilden också med gatan som en kontorlös, varm och het plats som förgör människorna som lever där. Det är också en traditionell bild i stadslitteraturen som man märker har hämtats in utifrån. Sankt Petersburg idiom pratar jag om. Man kan även se Knut Hamsun är tydlig med den här bilden. I hans Sult finns det skildringar som liknar detta. Och även det har varit en ambition i min studie att placera in svenska författare i en större internationell kontext och visa att Stockholms blivande till storstad även liksom sker litterärt. Om ni har lyssnat, stort tack för att ni har gjort det och ställ gärna frågor. Tack för mig.
Tack så hemskt mycket, Alexa. Då har vi tid för lite frågor och kommentarer. Margareta.
Jag är så nyfiken på om det finns några uppgifter som har gjort de där bokomslagen.
Mm. Du menar den här vid Tvältgränsen eller Maria Sandels?
Målningarna av brandväggar och så.
Ja, alltså några av det finns. I det fall tror jag att jag har skrivit det. Och de fall,
ja, så,
för, men det som också är lite ironiskt är att de här böckerna har jag ofta hittat på förlagens arkiv. Mm. För Carolina och KB har ju fått pliktexemplar, men då har de bundit in böckerna. Då slänger de omslagen.
Men ofta står det ju inte något namn.
Nej, det gör inte, utan det är två signaturer. Jag har en väldigt fin... Ja, och det finns ett omslag som jag faktiskt tror det är Elsa Beskow som har gjort. För att jag tycker att jag känner igen signaturen. Och de här små videkvistarna. som är... Och sen Otto Sjögren har jag, nu kan visa. Här. Jag kan skicka runt den. Jag tycker att det är så, som Elsa Beskow-signaturen känns igen och då videkvisten. Och sen så är det Otto Sjögren. Han har gjort en hel del. Och även de Henning Berger har skrivit att det, tror det är det. Vad tror hon? Frölén har jag skrivit här på Adolf Nygren. Frölén, ja. För det har faktiskt varit lite problem när jag fixade bildrättigheter till boken och leta upp alla konstnärer för att få. Ingeborg Julén är det som hade gjort den här till Henning Berger. Även Gatans drömmar. Jag kan skicka runt på mitt lite.
När kom den här Guds vackra värld?
1916. Det är då liksom under brinnande krig i Europa. Och den kom i två delar. Jag tror att delarna kom ganska tätt på varandra.
Och den skrev han i Paris då?
Ja, det borde han ha gjort då. Mm. Mm. Ja.
Jag tänkte på det enda att du hade undersökt 9 författare.
Jag har undersökt ungefär 37 författarskap. Oj, ja. Men jag har gjort närläsningar av 4 författare.
Och närläsare, vi ska ha andra
författare? Det är Henning Berger och Sigfrid Sivert.
Ja.
Så jag har tagit upp en borgerlig författare. Jag har tagit upp Sigfrid Sivert.
Ja.
Och han är ju en flanörförfattare. Men jag gör ändå en omläsning av hans författarskap. För att han kommer med boken En flanör 1914. Och den här har man då tolkat liksom som... ett manifestation av flanöridealet. Och jag menar att det är precis tvärtom. Det är en nedmontering av flanöridealet. Det är en drift med flanöridealet.
När jag först träffade, det var för att Maria Sandels är ju en kvinna som är en arbetarkvinna. Martin Kock och de andra är ju män som har viss bakgrund men skriver om arbete. Har du haft några funderingar omkring det?
Du menar att jag skulle ta upp mer kvinnliga?
Nej. Så menar jag, för det fanns ju väldigt få arbetarkvinnor. Men ja. Ändå det,
nej, men jag tittar på Elin Wägner.
Ja.
Har ganska långtgående diskussioner om Anna Branting till exempel, hennes staden.
Ja.
Marika Stjernstedt.
Ja.
Och så vidare. Så jag tar ju upp kvinnliga författarskap. Men just att jag tycker att det urval jag gör ändå är representativt för det litterära fältet ser ut då. Så det är inte selektivt.
Nej, som lite filosofiskt bara avslutar min tanke igång. Fanns någon manlig författare motsvarande Maria Sandes som kom ur den proletära miljön? Det var egentligen det jag ville avsluta.
Ja, det är jätteintressant.
Hedervin.
Ja. Det borde jag egentligen sitta närmare på, ja.
Ja.
Ivar Lo kallar ju de två stora arbetarförfattarna, det är Hedervin och Joakim Kock. Men jag frågar Elin Wägner, var är henne då?
Jag har med henne i avhandlingen. Jag skriver om Pennskaftet och jag skriver om Norrtullsligan. Jag har ju till och med hennes titel på avhandlingen då.
Ja.
Den är en vildmark av sten, jag tycker den är suverän. Och just Norrtullsligan. Det är också nya motivkretsar med kontorsarbetande kvinnorna då i storstaden.
Men jag undrar, du tycker att du skäljer av allt det här, att man gör det så här allmänt. Jag tänkte på att om jag har Fleminggatan, jag antar att alltså, i Virve i alla fall så är ju Fleminggatan uppenbart centrum för vad Maria Sand skriver. Det går inte att ta fel på.
Nej, men hon skriver ut, hon är väldigt tydlig med
adresser. Ja. Och Ivar Ågren skriver också om det. Mm. Men det gör alltså inte Kock.
Nej.
Det står ingenstans att man kan säga. Men jag tycker det är snarare tvärtom, att det är en nackdel.
Ja.
Därför att det blir inte konkret. Och det har också med det här.
Fast då kan man känna igen sig oavsett var man lever, så kan man känna igen sig i den.
Jag vet inte fan om du har rätt.
Det är en teori att lägga fram. För jag tänker så här, varför gör han så här? Varför väljer han att ändå liksom skriva vissa dialogpartier på stockholmska? Liksom, han har hittat på utkanten, han använder sig av Arbetargatan. Han har Strandvägen, men det kan ju vara vilken strandväg som helst. Och så tänker jag att det måste ju vara för att försöka vara universell, tänker jag.
Ja. Men man tänker om man tar Ivar Lo exempelvis, så kör ju han med just det provinciella. Det är där du hittar sanningen. Och då är man... Menar, han skriver inte heller upp den... Om vi tar Gunnar Thjord så skriver han inte vad det här är för gård. Men man är ju, den är ändå väldigt påtaglig skildring av den här gården som sen kan veta sig fram till. Medan då kockar de mer all.
Jag vet, men det är intressant för jag tänker på många så här... När vägen av Cormac McCarthy som nu blivit filmatiserad, det är också liksom så här en namnlös stad eller en namnlös plats. Och just det namnlösa gör att man liksom kan inte identifiera sig lättare med det, men det blir inte markerat på något sätt. Det blir generaliserat.
Jag är inte säker på att jag har rätt.
Nej, men det är intressant. Varför gör man det namnlöst? Vilken funktion får det? För det är uppenbart att han har tänkt till. Liksom. Det borde inte, man kan kolla gamla manus som... Om man gått, jag tänker också Kafkas liksom slottet. Varför är det namnlöst?
Men om du tar Ellen till exempel, då är man ute i Hagaparken och redan.
Mm, jag vet. I Ellen, då är det Hagaparken. Och sen så är det liksom också, jag tror att det finns ett par platsmarkörer där.
Ja.
För det har också varit lite syfte där med den litterära som geografin. Varför är vissa författare så angelägna med att vara realister? Att vara så konkreta med sina realistiska med sina miljöskildringar, medan andra författare liksom vill vara diffusa och liksom.
Ja. Jag tänkte på en sak när det gäller Martin Kopp. Han kan ju ibland ha pseudonymer eller att han döper om en stad, för jag har använt honom för att skildra Norrköping, och då kallar han inte Norrköping för Norrköping utan Torebråstad eller Bråvall eller något.
Jo.
Så att det är också ett grepp han har, men det är ju han använder en annan benämning på staden. Men sen förstår man ju att det där är ju Norrköping. Och då är det strejkerna och oroligheterna i staden. Att staden har blivit helt rättslös och sådär. Va?
Men det gör ju den här Ludvig Nordström också. Och
klassutsättningarna skildrar han också. Jag tänkte på en helt annan sak också. Det knyter lite an till vad som har sagt.
du framhärdade att de här arbetarfattarna hade liksom utländska influenser och de överförde det på staden Stockholm. Va? Men då undrar jag, Stockholm måste ändå ha skilt sig väldigt mycket från de här utländska städerna.
Jo.
Det fanns ju trots allt mycket grönområden kvar i Stockholm och där odlade man ju mat och så, potatis och så. Va? Så att det var mycket av en trädgårdsstad.
Ja, det är väldigt
trots
intressant.
Den här omvandlingen.
Men läser man Arbetare, Gods, Vackra Värld så kan man verkligen inte tro att det är Stockholm som är förlagan vid den här tiden.
Nej.
Men jag har faktiskt en liten idé kring det. Jag tänker att...
Det var inte bara stenstad.
Ja, jag vet.
Det var det jag ville säga.
Men jag tänker att det finns en ambition, för det märker man tydligt i liksom facklitteratur i den här tiden och i de här tidskrifterna som kommer, att ge Stockholm en modern storstadskostym liksom. Att man haussar upp Stockholm som storstad. Och att jag kan tänka att det är lite även så i litteraturen att man vill göra Stockholm mer urbant än vad det är.
Jag
men också är det litterärt. Ja.
Jag har en fråga som ofta när man är forskare som du beskriver de här författarna så går man ju väldigt mycket in på deras livsförhållanden och levnadsvillkor och så. Och, alltså de hänger ju ihop med skildringarna. Och du har inte sagt någonting om det. Det verkar som jag har liksom spelat ner den delen av.
Ja.
För att jag menar Martin Kock hade ju ett ganska, ska vi säga, vilt liv bitvis.
Ja.
Vilket kanske spelade in på det, hans författarskap. Den här flykten till Paris var ju en sån händelse.
Just det.
Ungefär den här tiden. Jag vet inte exakt hur det var. Men du tycker inte det eller har inte...
Nej, jag tänker bara att det har gjorts väldigt mycket biografisk forskning kring författare. Det har även gjorts kring Maria Sandel och man håller fram att hon var döv, att hon var blind och att det liksom påverkat henne så att hon, man kan se att hon inte kunde gå så bra på grund av hennes... Liksom, att man kan se att det avtecknar sig i hennes skildringar. Men jag har valt att inte borra så djupt i det biografiska utan varit rent textorienterad. Mm. Och mycket som du säger, att det liksom syns ju i alla fall. Liksom.
Ja.
Man kan se det. Även om man bara går till texterna så kan man faktiskt se det. Andra kan få fram biografisk målning eller sätt. Då.
Ja.
Men jo, visst. Nej, men jag, det skulle vara kul att skriva liksom en biografi efter man har gjort en textstudium. Då. Mm. För annars blir det att ibland kan jag tycka att biografin får liksom vara... Liksom följa, eller texten får följa biografin och inte tvärtom.
Men hade de inte också lite influenser från August Strindberg? Jag tycker jag känner igen väldigt mycket från Röda rummet och Hemsöborna i virvelrörelsen i Hemsöborna.
Just det.
Det måste ju ha präglat dem.
Ja.
Han var ju stor.
Ja, verkligen. Alltså man ser den här Röda rummet.
Mm.
Alltså man kan säga att det är den första Stockholmsskildringen. Det är inte jag som säger det, det är en som heter Anna Westerståhl Stenport som har skrivit den första boken egentligen om svensk stadslitteratur som heter Making Space. Och där skriver hon bara om Strindberg. Så det är ganska, det har varit ganska kul att skriva den här Vildmark och Sten för den kan ta vidare, hon slutar. För som exempel här, En flanör, den går helt i dialog med Strindbergs Röda rummet och parafraserar många av de här scenerna, nyckelscenerna av Strindberg. Och det finns även ett par skildringar hos Maria Sandel som också går helt i dialog med ett par scener hos henne. Men med glimten i ögat då. Och nu, jag kan göra lite reklam för det, nu håller jag på med en bok om Stockholms skildringar i deckarlitteratur. Jag har ingen så här stor beundrare av deckarlitteratur, men jag har ändå tyckt att det var intressant att se på Stockholmsskildringen i deckarlitteratur från 1850 fram till idag. Och då ser man också hur betydelsefull Strindberg har varit i deckarlitteraturen. Jag har tittat på Arne Dahl till exempel, han spekar om A-gruppen. Och där är ju Strindberg en genomgående referens, den här liksom episoden på Mosebacke och så vidare. Så det är kul just det här liksom greppen, att skildra en stad, att de är så sega och de håller sig kvar. Liksom. Det är samma sätt vi skildrar staden på som för 130 år sedan.
Så vi däckar 1850?
Ja.
Hur är det?
Carl Fredrik Ridderstad, Samvetet eller Stockholms mysterier. Jo, han lärde sig så här romani och gick omkring i då tjuvkretsar som man kallar det. Och avtäckte liksom Stockholms undervärld. Så det är liksom, de har ju mysterie... mysterie, hans berättelser har en, ska man säga, mysterieintrig, men det är ju inte liksom att han avslöjar storbrottslingar, men det är ändå en dåtidens deckarlitteratur där.
Mm. Ja, reflektion om utkanten också. Det beror kanske också vilken stadsdel man gör sig i, för att det har ju varit så fantastiska utställningar på Valdemars udde och tidiga galleriet med Kjell Jansson, blåmålare, som höll till på Söder. Mm. Och där har jag ju verkligen målat då, ja, det är inte så bara mycket Riddarfjärden, men som Hornsgatan, Hornstull, Zinkensdamm, och där kallar han ju utkanten, och där är det också ganska många väggbrandningar.
Ja, det är det.
Ja, det är jättespännande. Ja. Kommer ju så tänka man här nu.
För det finns en tavla som heter Utkanten, ja, faktiskt, ja, som är en vit.
Ja. Han bodde på Bellmansgatan, mm, eller runt hörnet.
Timmansgatan 2, tror jag. Det stod
där, annars. Tror jag. Titta på din avhandling, Vildmark. Mm. Den är ju intressant, därför att det beskriver lite grann Vita bergen. När Helsingborg satt upp en missionsstation där, för att det var ju öken och vildmark.
Ja, det är intressant. Så skriver ni det. Hon kallade den stationen Vildmark.
Nej, det kallar hon inte, men hon kallade området. Man betecknade det som Vildmark. Mm.
Men för det är intressant att hon, jag tänkte också på det, att hon använde liksom en metafor som, mm, att man brukar tala om storstadsdjungel, mm, att man tar liksom naturen som metafor för att beskriva ett urbant rum. Det har man ofta gjort liksom.
Jag tror att fågelspjärn också nämnde det lite grann. Mm. Mm. Ja. Mm. Jag har satt upp någon givet text med öken. Just det, lustig. Ska de ha lustgård eller mindre? Vad kallar de öken? Ja, Johannes tror jag någonstans. Bara fått fram det här jobb. Det är något som heter då. Han använder sig av det här som ett bibelcitat kring sin missionsstation.
Just det. Nej, men inledningsvis så var tanken att jag skulle skriva bara om kvinnliga författare i Stockholm vid den här tiden. Men sen allt eftersom jag började borra djupare i materialet, så tyckte jag att det var intressant att se även på liksom Martin Kock, eller liksom vidga fältet lite. Så att jag började med Delen Wägner och Maria Sandel. Det hade ju gått att liksom fördjupa det, men det var roligare att få ett bredare spektrum, tycker jag. Spektrum då. Mm.
Ja, hörni. Vi är sista seminariet här.
Mm. Jag hoppas ni hittar ut till Flemingsberg till oss. Till senare.
Seminariet kommer handla om Flemingsbergsskildrar.
Vi får se om det blir under hösten eller om det blir till våren nästa år. Men jag hoppas att ni kommer tillbaka. Så Alexandra, du och jag, vi pratar lite om vad du håller på med nu.
Ja.
Som handlar om digitalisering och bibliotek och sådär. Och det kanske finns anledning till att du kommer tillbaka och pratar om andra saker. Men jag tänkte så här att du inte glömmer bort att vi finns. Jag skickar med en liten t-shirt som är en av de få som vi har kvar. Så den kanske inte är riktigt rätt storlek, men den kommer ifrån hjärtat i alla fall. Ja, precis. Jättestort tack för att du kom.
Tack. Jättefint.